I helgen så fylldes Malmö med furries. Det är de här som klär ut sig till olika liksom, riktiga djur eller fantasidjur. För att det var en internationell convention på Malmö Live. Och då träffade jag några vänner och berättade att så här, åh, det är massa gulliga furries i Malmö. Så här, åh, vad häftigt.
Och, Rakel 7 år.
Exakt. Rakels inre smurf gladdas. Och de vännerna som jag berättade för såg helt förfärade ut. Och så sa de så här, känner du inte till luckorna? Känner du inte till luckorna?
Jag är också förfärad. Det är alla känner väl till luckorna.
Filip, vet du vad luckorna är?
Är det sån man har på husdörren så att hunden kan komma in?
Det skulle man kunna säga.
Jag är mycket nyfiken. Berätta då. Ja.
Då berättade The hot dog ska komma in.
Då berättade de att det är så att vissa furries, inte alla, men att vissa har luckor som de fäller ner för att ha sex med varandra.
Mm. Alltså, luckor i pälsen, luckor dräkten.
Luckor i pälsen. Och då var det säkert en då bekant, han såg helt jävla krossad ut. Och så sa han så här, en gång så skickade en vän en video till mig där alla furries hade följt ner luckorna och så hade de en furry-orge. Hans liv har inte blivit så likt sedan dess. Jag har liksom förskonats från detta. Men, och jag vill återigen upprepa, inte alla furries fäller ner luckan för att ha en pälsorgie.
Men hallå, det är väl som vilken konferens som helst.
Nej, men jag bara insåg att jag kände mig så här otroligt naiv för att jag har liksom aldrig tänkt på furries sexualitet helt enkelt.
Nej.
Ja. Men så kan det gå. Då har man åtminstone lärt sig något den här veckan och det är alltid,
det är värdefullt.
Det är alltid en nåd när man som människa har lärt sig någonting.
Ja. Det blir ett av årets nyårsord tror jag. Furry lucka.
Jag kommer aldrig kunna höra den där typ så här julkalendern så här, nu ska vi öppna dagens lucka. Nej. Stäng den. Håll den stängd. I veckan så har vi alla gått runt och nynnat på en särskild låt. Jag har blivit helt besatt av den. Vi snackar ju självklart om Stordängan We Are The World från 1985. För att på Netflix så går dokumentären The Greatest Night in Pop. Och när jag såg den handlar om inspelningen utav välgörenhetslåten We Are The World, så tänkte jag så här, det är en jättelökig låt, det kommer säkert vara en jättelökig dokumentär, och istället så satt jag och bara kände mig så här rörd och har liksom inte kunnat sluta tänka på denna liksom ljuvliga feelgood dokumentär som verkligen har förgyllt inte bara mitt liv utan även mina kollegors här i studion. I Grävbort Skåne så ska vi idag nörda ner oss i 80-talsfenomenet We Are The World. Det här är Sydsvenskans kulturpodd Grävbort Skåne. Jag heter Rakel Chukri och med stor glädje delar jag studion med mina kollegor
Filip Hifte Svensson
och Maria G. Franke.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Jag har ju pratat väldigt mycket skit om Netflix genom åren. Jag har skrivit väldigt många texter där jag har uppmanat människor att slänga sin Netflix-prenumeration åt helvete. Många, många kvällar så har jag försjunkit i någon slags självhat för att jag har fastnat framför någon skit på Netflix. Och så har jag känt så här, jag är en vuxen människa. Varför slänger jag bort mitt liv på det här? Men
jag vet.
Varför?
Det är för att du ska kunna skriva i tidningen sen. Släng ut genom fönstret.
Ja, precis. Men så av en slump så tänkte jag så här, ja, men varför inte kolla på en dokumentär om inspelningen av Beyond the World. Mm. Jag menar, jag är född 1978. Jag har väldigt så nostalgiska känslor kring 80-talet. Och det här var ju verkligen en samling utav några utav de absolut största stjärnorna 1985. Och döm till min förvåning att det var, ja, men något av det mysigaste jag har sett på länge. Mm. Jag har, utanför mitt hus så har man nu i flera veckor hållit på att gräva upp vägen. Det ska bytas rör. Det är liksom, min utsikt ser för jävlig ut. Liksom vädret har varit trist. Trump håller på att bli liksom presidentkandidat. Sverigedemokraten Richard Jomshoff säger att en vänsterpartist borde åka hem. Lämna Sverige. Så att, det här var verkligen exakt det jag behövde. Och jag har väldigt, väldigt, jag kommer ha väldigt, väldigt få negativa saker att säga om det. Och det känns väldigt olikt mig. Men jag har liksom insett att det finns en liten smurf som bor i mitt hjärta. Och den smurfen väcktes av den här dokumentären.
Ja, fint. Ja. Vad fint.
Men då är frågan, vad känner ni när ni hör det här? Episka introt. Mm.
Det är redan bra.
Ja.
USA for Africa. Snart kommer Lionel.
Och så alla autograferna där, ja.
Mm. There comes a time when we heed a certain call, when the world Stevie. Must come together as one. There are people dying. Vad är ert minne av den här låten?
Mitt minne är att jag satt på Krusegatan på Kvällspostens nyhetsredaktion och detta hände och det utmynnade senare i den här jätte Live Aid-galan då typ sommaren 1985 och det var mitt första sommarvick. Så det var liksom, det är väldigt förknippat med det. Och jag kommer inte exakt ihåg så där vad jag skrev eller vad vi skrev om detta. Det påminner mig om den. Så här, jag kom in i en tidningsvärld. Och sen också, det var verkligen den, alltså, nästan alla av den tidens absolut största. Så här, inte Madonna, inte Prince, men alltså väldigt många av de största som hade haft otroliga hits åren förut som jag hade lyssnat jättemycket på. Det var så häftigt att se alla ihop i den här videon. Och sen, jag har, alltså redan då och fortfarande så är jag svag för den här flässiga, feta, glansiga 80-tals produktionen. Som jag vet att en del hatar, men jag alltså mitt hjärta smälter av den av det soundet.
Mm.
Filip.
Jag var inte född.
Där är dörren.
You're such a baby.
Men jag har ju sett den på YouTube många gånger. Och jag gillar också den väldigt mycket. Den är så himla härlig, tycker jag.
Men vänta, låten släpptes 85. Mm. Du är född 86.
Ja.
Tror att det finns någon chans att du liksom, så att säga, skapade sån
den till tonerna av den? Kanske.
Nej, men jag minns... Nej, men jag vill ju alltid försöka vara lite tuff.
Lite gangster.
Ja, gangster från Jönköping. Och liksom mitt minne av den här låten är ju att den var väldigt, väldigt lökig. alltså att det är en så liksom, att det var en så här bizarr blandning utav musiker. Det var för visst liksom så här gudinnor som så här, Tina Turner, Bette Midler, Diane Warwick, Diana fucking Ross. Alltså det med, och sen så slänger man in liksom Waylon Jennings skulle ha varit med, Bob Dylan är med, Bruce Springsteen.
Alltså, Dylan och Springsteen, de är ju, det är verkligen B-laget.
Nej, men, inte att det är B-laget, men att det var liksom en så surrealistisk mix. Mm. Och sen mitt i allting, Michael Jackson. Mm. Att mitt minne av den var liksom så här, amen, att det här var liksom en så här, lite smörig, töntig låt. Och sen så tror jag också att eftersom jag liksom växte upp under liksom det ironiska 90-talet så skulle man ju tycka att det här var töntigt. Liksom stjärnor som försöker att rädda världen. Mm. Och sen så hade jag ju två storebröder då som lyssnade på liksom först hårdrock och sedan så här Public Enemy. Mm. Så skulle man ju tycka att det här var lite töntigt. Mm. Men att se liksom, men att jag aldrig egentligen har funderat på hur den här låten kom till. Mm. Och egentligen aldrig riktigt har funderat på hur otroligt det är att ett 40-tal utav de absolut största artisterna på den tiden liksom samlades i ett rum. Och det är därför som jag tycker att den här dokumentären på Netflix, The Greatest Night in Pop, är så otrolig, för att det är så mycket fokus på dels hur de fick ihop det här gänget och dels hur låten skapades, men också liksom att de nördar ner sig i så totala detaljer som liksom de här, för att det är, många av de här stjärnorna får ju sjunga typ en rad solo. Mm. Och hur de har en sån specialist som har suttit och liksom närstuderat alla artisters liksom röstomfång, vilka som skulle passa ihop i en duett. Mm. Och sedan liksom placerat ihop dem i par och ja, nej men att det är en hel vetenskap bakom det.
Och sen säger Dionne Warwick, va, ska jag, alltså jag ska sjunga med Willie Nelson, hon då, den här gudinnan, soulgudinnan, och så kommer han och hans bräkande, så tyckte hon var jättekonstigt, men det är ju otroligt häftig kontrast sen i låten, så de har ju, ja, men, ja, det är smart gjort. Mm.
Men det är också, tycker jag, att man, det här är ju en klyscha, det här är en total klyscha, och jag kommer säga flera sådana, så håll i er.
Jag kommer ändå vinna klyschmästerskapet. Jag lovar. Ja.
Nej, men att det jag tyckte var mest rörande med den här dokumentären, det är att när alla de här stora liksom stjärnorna från, alltså så här, Diana Ross, Diane Warwick, Ray Charles, Stevie Wonder, det är klart att för mig är det några av de största, att när de kommer in i det här rummet, att de blir liksom så här ödmjuka inför att vara i närheten av andra stjärnor. Och att de blir blyga inför varandra. Mm. Att de nästan blir liksom, det är flera utav dem som har liksom, som får liksom prestationsångest. Så här, ah, men shit, ska jag sjunga framför Tina Turner? Ska jag sjunga framför Diana Ross? Eller vem är jag? Vem är lilla jag att sjunga liksom solo framför dem?
Men det unika här var ju att de, Lionel Richie och Quincy Jones, och liksom, och massa kvinnor då som var inblandade och liksom ta kontakt med alla de här artisterna, och inte kunde man skicka heller några mejl, utan man fick hålla på att skicka brev med kassett och säga hej, vill du vara med på detta? Eftersom det då var lite hemligt, så skulle det vara så lite folk som möjligt också i studion, så de kom ju själva dit. De har alltså, om det här hade varit idag, då hade alla kommit hit med varsitt litet entourage. Mm. Med varje artist hade haft några sådana som skulle passa upp på dem och sådär, behöver du det här, behöver du det här, nu ska vi skydda dig ifrån. Alla kom liksom helt, de steg in där och var nakna på något sätt. Inte så där furry nakna. Men det är inte, nej, de var inte nakna på riktigt. De var så här helt oskyddade, och det gjorde de ju också, blyga för varann.
Kan man säga att de fällde ner luckan i sin själ?
Det tror jag verkligen. Ja. Inte alla, men en hel del av dem tror jag gjorde det.
Men vi ska gå igenom några av de starkaste ögonblicken i den här dokumentären. Och en av de absolut största snackisarna, det är ju att Bob Dylan hit-choked, som Donald Trump brukar säga. Han lyckades inte få fram sin rad. Och här vill jag bara liksom nämna kort lite liksom om liksom förutsättningarna under den här kvällen.
Mm.
Det här är 1985. American Music Awards har ägt rum i Los Angeles. Lionel Richie, som var med och skrev We Are the World tillsammans med Michael Jackson. Lionel Richie då har liksom lett American Music Awards, och så är det något geni som har kommit på med att alla kändisar kommer ju att vara på den här galan. Mm. Så att vi tar och samlas redan samma kväll.
Mm.
För att annars kommer det vara ett helvete att få ihop typ 47 artisters liksom scheman.
Det vill säga natt. Så detta är ju nattarbete.
Ja, det är liksom efter galan.
Ja,
exakt. Klockan 10 så ska de samlas då i den här LA-studion.
Mm.
De flesta av dem har då varit med på galan. Vissa av dem, som till exempel Bruce Springsteen, hade ju avslutat sin turné kvällen innan. Så att några av dem liksom flyger in, som Bruce Springsteen. Så att inspelningen börjar klockan 22 på kvällen.
Mm.
Hur länge håller den på? Kan du gissa, Filip?
Just det, jag har ju tagit dig på orden, så jag har ju avslutat mitt Netflix-abonnemang, så jag ska ju säga att jag inte har sett dokumentären. Men ska vi se, jag gissar på att de höll på hela natten, kanske var klara 7 på morgonen.
Mycket nära, bra gissat. Du borde spela plotto idag.
Mm.
Klockan 8 på morgonen så är de liksom klara.
Mm.
Och Bob Dylan och Bruce Springsteens solo rader är några av de sista som ska spelas in.
Mm.
Och Bob Dylan då har liksom på inspelning, om man kollar på videon när de står och samlar allihopa, så ser man ju så här att det är någon som står och typ låtsas att han sjunger. Mm. Och det är ju Bob Dylan.
Han vill inte vara där, ser det ut som.
Exakt. Han ser så här galet obekväm ut.
Mm.
Och om man ska tro de som intervjuas i dokumentären, så ställde ju han upp efter att han hade hört att Bruce Springsteen skulle vara med.
Mm.
Men när det då är liksom hans tur att sjunga, så går det inte särskilt bra. We'll stay all night. It's true, you make a better day. It's true.
Okay, you have... You don't have to run that back a lot of times. Jag blir helt, alltså mitt hjärta brister när jag hör detta.
Mm.
Va?
Varför då?
Därför att det är så, ja men så här är en av de största artisterna i liksom
världen.
Rockhistorien.
Mm.
Så.
Mm.
Och han har aldrig befunnit sig i en sån situation tidigare, när han är liksom inlåst med en massa andra människor. Han är van vid att stå liksom själv, eller möjligen med sitt band, i studion och får fullständig prestationsångest. Och så vet han liksom inte, så här, ska jag nu... Alltså alla har ju sjungit så fint också. Det är ju sådana superröster i den här... sådana studioproffs som sjunger. Liksom. Och så han vet inte, ska jag sjunga fint nu som dem? Eller ska jag vara Bob Dylan?
Mm.
Och det är ju väldigt stort avstånd mellan de två. Och så fastnar han i det...
Men det är också liksom att det som drabbade mig så hårt var också så här att han får ju knappt ut orden.
Mm.
Det går inte. Alltså han mumlar fram, han liksom det är som att han har en kråka i halsen. Och det som då till slut händer, det är att han ber Stevie Wonder om hjälp. Och det kan man ju säga att under den här inspelningskvällen så är det egentligen framförallt två personer som hjälpt till att hålla uppe stämningen.
Mm.
Dels är det Lionel Richie, och sen så är det Stevie Wonder. De har skämtat, de har fått alla liksom att bli avslappnade. Och dessutom säger jag, men Stevie Wonder är så ett musikaliskt geni.
Mm.
Så till slut så är det så att Bob Dylan bara vänder sig till Stevie och bara, kan du hjälpa mig?
Stevie, can you play it one time?
The Secret Agent to help him get comfortable was Stevie Wonder. Stevie is an insanely great mimic. Stevie sang it ventriloquially in Dylan's voice.
Alltså det som hände då,
det var att jag började gråta.
Var det då du började gråta?
Ja, det var då jag började gråta. Det var otroligt. Mm. Men förlåt. Ja, det var...
Nej, men det som händer är ju att Stevie Wonder, som vi hörde, är jättebra på att imitera folk. Han sätter sig vid pianot. Bob Dylan står över honom. Och Stevie Wonder härmar Bob Dylan. Mm. Perfekt. Mm. Så att det vi hörde här, att man tänker så här, ah, men det där låter ju som Dylan. Nej, det är Stevie Wonder som härmar Dylan. Och då skulle man också kunna tänka sig att Bob Dylan skulle vara så här, come on man, liksom. Så där.
Härmade du just mig?
Precis. Så där låter inte jag. Men istället, så liksom, för första gången i den här dokumentären, så bara spricker han upp i ett stort, stort leende och bara så här, thank you man, thank you. Och det är alltså det här som liksom förlöser honom. Mm. Och sedan då så sätter han sin rad. Mm. Hur bra lät det? Det får vi höra nu.
All right, man, let's do it. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
Me.
Mm. We are the world. We are the children.
Han får applåder. De tycker att han har satt den.
That wasn't any good.
That was fantastic.
You say so.
That's
where it is. Man. That's perfect, man. All right. Perfect.
Quincy Jones lugnar honom och så säger han så här: that was fantastic. Och Bob Dylan är så här: okej, okay, jag litar på dig. Mm. Om du säger att det här var tillräckligt bra, då var det det. Men jag tycker att det lät ju inte bra.
Vad tycker du? Nej, men nu faller allt på plats. Jag har alltid tänkt att han låter så jävla mycket Dylan. Liksom. Alltså det, som att det är ju nästan som att han imiterar sig själv. Liksom. Eller det gör. Alltså han imiterar en imitation av sig själv. Liksom.
Exakt.
Ja.
Men Maria, varför grät du?
Nej, men just för det här att han blev så... Att han blev, jag tycker på många sätt att Dylan är en sån surgubbe som... Jag har sett honom spela så, alltså flera gånger. Och ibland, någon gång har det varit otroligt bra. Men flera gånger har det också varit så. Han har kommit in med någon keps på, huvtröja, luvan upp. Stå med ryggen och publiken, spela bara singelbaksidor, skittråkigt och publikfientligt liksom. Mm. Så jag har mycket den här surgubben i bakhuvudet när jag ser honom, och det var så fint att se honom där, att ja, men han har också en sån här helt ja, men det är klart att man har vetat det, men det är som perfekt illustration av att han är också bara en vanlig människa.
Yeah.
Och han kan bli osäker och han så här bad om hjälp. Och det var bara så, det var vackert. Ett vackert ögonblick. Och det räcker för att jag ska börja gråta.
Ja. Nej, men jag tycker att det var så många sådana vackra ögonblick. Och framförallt också i slutet, de liksom... Man ser ju liksom hur klockan tickar på. Det blir bara senare och senare. Jag blev ju jättenervös när jag tittade. Även om jag sen visste att det är klart att de spelar...
Ska de få ihop låten eller inte?
Precis. Man visste att den skulle bli klar. Den blev en av de mest sålda singlarna ever. De drog in 80 miljoner till liksom välgörande
dollar,
ändamål.
Eller?
Ja. Mm. De drog in en massa pengar som... liksom, målet med låten var ju framförallt att skänka pengar till Etiopien där en fruktansvärd hungerkatastrof hade pågått i flera år. Jag tror att det var 700 000 människor som dog. Men i liksom slutet av dokumentären, när de nästan är helt klara och man tänker sig att alla bara vill rusa därifrån. Mm. Alltså de har ändå hållit på liksom från 22 till 08.00. Några har liksom supit sig igenom. Det fanns säkert en och annan som hade knarkat också.
Ja, det tror jag inte.
Och sen så ser man liksom Diana Ross som kramar om människor. Och så hade hon sagt till någon så här, jag vill inte att den här kvällen ska vara över.
Mm.
Det var verkligen...
Och de började ta autografer och så av varandra också.
Ja. Bob Geldofs initiativ med Do They Know It's Christmas.
Mm.
Den är ju verkligen liksom ett totalt haveri. För att bilden som ges av citat Afrika är ju helt jäkla bizarr.
Ja. Den är helt sjuk.
Alltså gud, vi har två bevis.
Mm.
Bevis nummer ett. Where the only water flowing is the bitter sting of tears. Det finns inget vatten.
För det var torka. Jag ska inte förstöra ditt bevis, men... Mitch Jury är inte här och kan försvara sig, så därför är hans advokat.
Nej, men absolut. I de delarna av kontinenten, Afrika, där det var torka... Absolut. Nej, där flödar det inte vattnet. Men jag menar, misstaget är att man de pratar ju hela tiden om Afrika. De totoar sig.
Ja,
det är toto all over again.
Ja, ja visst.
Och vad tycker ni om att det enda vattnet som skulle flöda är tårar?
Ja, nej. Det är ju...
Bevis nummer två är också vattenrelaterat. Här får vi höra att det finns inget vatten i Afrika. Where nothing ever grows, no rain nor rivers flow. Hur är det med era geografikunskaper? Filip, känner du till någon flod på kontinenten Afrika?
Det finns väl ingen, va?
Nej, precis. Bob Geldofs gäng hade ju missat Nilen.
Vad sa du att den hette?
Nilen. De hade missat Victoriasjön. Och framförallt så missar de ju att en mängd länder på kontinenten Afrika har ju för helvete havskust! For fuck's sake!
Ja, det är så himla... Ja. Och jag menar, Etiopien som det handlar om är ju också ett av de liksom äldsta kristna länderna i världen. Liksom. Så att det,
Exakt. Den koptiska kyrkan i Etiopien anses vara en av de absolut äldsta kyrkorna i hela världen.
Mm.
Nog vet de att det är jul.
Jag tror de menar... Jag tror att textförfattarna menar att de har så mycket problem så de tänker inte på att det är jul.
Fine, jag...
då kanske de tänker så här, vet de ens att det är för att man inte firar jul som i Storbritannien då med stora paket och en svulstig gran, och även om man är fattig kan man väl veta om
en
kristen högtid liksom.
Oh ja. Nej, men jag menar inte att de inte vet, att de inte känner till den, utan att de kanske de kämpar för sitt liv. De har inte fokus på att det är någon jul. Här sitter vi i vårt överflöd.
Mm.
Glitter och liksom mat och paket och gran och tomtar. Men i Afrika, där kan... Alltså, ja. Jag försvarar inte det här egentligen. Jag försöker tänka hur de tänkte.
Mm. Ja.
Absolut. Men det är ju just den här liksom sunkiga ovanan att då prata om Afrika Och där kan man ändå säga att We Are The World, de som skrev den, de lärde sig faktiskt av de här misstagen. Och så att de liksom, Michael Jackson och Lionel Richie, det de faktiskt gjorde var att så här, vi ska inte göra om de här misstagen.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Men sen så var det också rätt mycket humor i dokumentären också. Och det är klart att när ett 40-tal askända artister ska samlas, är det någon som kommer kläcka någon helt galen idé? Ja, men självklart är det det. Vem var det den här kvällen? Jo, det var Stevie Wonder. Som Stevie då hade ju fått chansen att vara med och skriva den här låten. Lionel Richie, Michael Jackson och Quincy Jones, som var liksom järntrion bakom låtens skapande.
Och Harry Belafonte på något sätt hade satt igång dem.
Ja, det här var ju Harry Belafontes alltså aktivist, musiker, skådespelare. Det var hans idé liksom från början. Han hade sagt så här om den engelska varianten, så här: We have white folks saving black folks and we don't have black folks saving black folks. Så hans liksom idé var ju så här, vi måste dra ihop framförallt svarta artister. Och sen så som spelar in det här, och sen så landar det då på att liksom trion som ändå skapar den var ju svarta artister. Under då inspelningskvällen så får Stevie Wonder plötsligt för sig att vad är det som behövs? Jo, det behövs ju en rad som visar att den här låtens syfte är ju att rädda folk i Afrika. Och då händer det här.
Stevie said, I think we need to have some Swahili somewhere in the song. I think we should sing Tutu Wai No No Willy Moingo.
Här är Stevies försök. Tutu.
Urtypen av någon som får feeling.
Exakt.
Det officiella språket i Etiopien, va?
Swahili. Precis. Helt plötsligt så ska så här, ett 40-tal artister lära sig några rader på swahili. Jag tror inte att så här, Bob Dylan eller Bruce Springsteen eller ja, men någon liksom kunde swahili. Och så hör man också hur Cyndi Lauper frågar så här, what language is that? What language is that? Och då så blir det liksom, utbrister liksom någon slags debatt om så här, vilka är för swahili-raderna, vilka är emot den. Och sen till slut är det någon, något geni.
Bob Geldof faktiskt, som du just smutskastade.
Bob Geldof säger, de pratar inte ens swahili i Etiopien.
Vilken bildningsresa han hade gjort då, sen liksom den här Do They Know It's Christmas, eller?
Exakt.
När han trodde att det inte snöar eller när det inte fanns vattendrag i Afrika. Och...
Exakt, precis. Det är också ett bevis på att man kan samla väldigt många intelligenta människor i ett rum och sen tar det bara väldigt, väldigt lång tid innan någon liksom säger det självklara. Så här. Det är som att det skulle vara en låt som handlar om Finland och sen så sjunger man på liksom,
norska.
Norska eller holländska. Liksom.
Men på tal om Cyndi Lauper, alltså det är ju en av mina absoluta favoritrader när hon sjunger sitt, för att hon det är, verkligen går all in.
Ja. Alltså jag älskar det skrattet.
Men detta är liksom två saker som är så, alltså förutom att hon bara så, alltså den uttrycket som jag bara älskar, så är det också att en annan sån anekdot under inspelningen, att de, när hon skulle sjunga det här så var det så här, det är ett konstigt biljud här, vad är det, låter nästan som att någon skrattar när hon sjunger, nu, hon måste få sjunga nu. Alla ska vara tysta, hon ska sjunga. Så var det fortfarande så här konstigt. Något konstigt ljud. Och så efter ett tag så kom hon på att ja, men hon hade så här 15 armband och 20 halsband och jättestora örhängen. Så det var ju allt det rasslet. Och då får hon ta av sig allting. Det ligger en stor hög på golvet framför henne. Hon har tagit av sig alla sina juveler som ligger där. Och det andra som jag känner så här lite i med detta är att för länge sedan så hade vi en firmafest här på Sydsvenskan. Och då spelade redaktionsbandet och det var olika gästartister. Jag och Karin Eriksson på DN som då jobbade på Sydsvenskan heter Karin Johansson. Vi var Lilje och Sussi. Detta var en liten parentes. Men
jag vet inte hur jag ska reagera på det här.
Och då har jag inte ens berättat hur jag var klädd då. Men
var det några luckor som öppnade?
Nej, men jag hade extremt korta avklippta jeansshorts. Sådär när fransarna hängde och nätstrumpor och klackar. Och,
Maria, har du hört uttrycket att en kjol kan vara muskort?
Ja.
Ja, hur korta var dina jeansshorts?
Muskort. Men då var det också så att det var olika gästartister med husbandet och då avslutade vi med att sjunga We Are The World, oklart varför, men det var ju sådär. Och då vet jag när vi repade att jag så här, då vill jag vara Cyndi Lauper. Och helt knäppt av mig att säga, för jag är väl inte någon som kan sjunga så där. Men då stod man ju där på scen med många kollegor. Resten av kollegorna stod framför en. Och så skulle jag liksom göra det där. Och precis när jag steg fram vid mikrofonen så tittade jag rakt in i ögonen på en kollega som bara så här. Hans ögon var helt uppspärrade i någon slags så här, både road och han var helt också förfärad. Och jag kastade mig upp i det här. Jag gjorde det och jag var stolt efteråt. Ja, jag är Cyndi Lauper.
Hur lät det då?
Det lät förmodligen för jävligt. Men det var roligt. Jag ska inte försöka återskapa det för då sabbar jag säkert utrustningen här i studion.
Minns du någon av de andra rollerna? Vem var Michael Jackson till exempel?
Minns ingenting. Jag minns faktiskt bara mig själv. Det är hemskt. Jag satt faktiskt och försökte tänka ut, men jag kommer inte. Ja.
Förekom det blackface?
Nej, vet du vad? Nej, det gjorde det faktiskt inte. Det är jag helt säker på. Det hade jag kommit ihåg.
Oh my god. Så Filip, tror du alltså att någonstans på Sydsvenskan i något hemligt bildarkiv så finns ett bevis på att någon på en firmafest skulle haft blackface? Du har lite låga tankar om din arbetsplats.
Det är en gammal tidning. Det kan finnas ett mörkt förflutet faktiskt. Men,
apropå mörka förflutna så tänker jag på Michael Jackson. Han hade ju ett mörkt förflutet.
Bokstavligt
talat ju.
Säg det du, Filip.
Nej, skitsamma. Han var ju mörkare tidigare i sin karriär. Han var rent bokstavligt huden.
Exakt,
alltså.
Precis. Mm. Man kan ju säga så här att bilden som ges av Michael Jackson i dokumentären The Greatest Night in Pop, det är ju att han... Det är två saker. Det ena är att hans arbetsmoral var helt otrolig. Mm. Han skippade den här galan. Mm. Trots att han var nominerad till flera priser. Han tävlar bland annat mot Prince. Prince vann. Michael Jackson skippar galan fullständigt för att han vill liksom infinna sig i musikstudion flera timmar innan alla stjärnor har kommit dit. Och för att han hade ju en rätt central del i låten.
Mm.
Och så ville han liksom spela in sina bitar och också kolla så att förutsättningarna var rätt inför att alla skulle komma dit eftersom man hade så kort om tid på sig. Så dels är det att han är liksom, ja, men så här, otroligt professionell vad gäller liksom musiken. Men sen är ju det andra att han beskrivs som liksom quirky. Och Lionel Richie då berättar då, apropå den här schimpansen Bubbles, så beskriver han ju liksom skrivandet av själva låten som ägde rum hemma hos Michael Jackson var ju lite av en cirkus eftersom Michael Jackson då var så excentrisk och hade bara hela huset fullt av djur. Och det, jag menar, Michael Jackson är ju död nu. Men Lionel Richie liksom härmar honom väldigt mycket. Och bland annat så berättar han så här att Michael kallar inte honom Lionel utan Lionel. Lionel. Och bland annat då så berättar han hur Michael jättegärna ville att Lionel skulle hålla i schimpansen Bubbles.
He called me Lionel. Lionel, I want you to check out Bubbles the chimp. I don't want to hold the chimp. Meanwhile, there's a full-on fight going on downstairs. Shut up. Shut up. What's happening in the kitchen, Michael? What's going on? He says, Ricky, the minor bird, is having a fight with the dog. Because the bird can talk and the dog is mad at the bird.
The dog is mad at the bird.
Lionel. Och det här, ja, men det finns liksom några saker ändå som jag självklart irriterar mig på vad gäller dokumentären. Och det här är ju då egentligen den främsta. Och det är att Michael Jackson, när han dog, så hade han ändå många, många gånger anklagats för, men aldrig fällts för, övergrepp på barn.
Mm.
Och det kom ju en dokumentär för några år sedan där några av dem som anklagade honom liksom talade ut och gav sin version av det här gjorde han. Och som sagt, det var ju liksom rättegångar. Han fälldes inte. Och det är ju jättesvårt att veta. Det är jättesvårt att veta. Men och det är ju så att jag själv, som ändå har varit ett stort Michael Jackson-fan under mitt liv, och jag får liksom en fysisk reaktion när jag har Michael Jackson-låtar. Att jag älskar dem. Jag gör det. Det kanske är töntigt, men jag gör det.
Det är inte töntigt.
Nej, men samtidigt så känner jag så här, men är det okej? Liksom, vill jag lyssna liksom på någon som kanske var fucking pedofil?
Mm.
Och det irriterar mig liksom lite så här att, även om han inte dömdes för det, att det liksom aldrig liksom nämns i den här dokumentären, utan det blir bara det här liksom glättiga och han blir den här excentriska djurälskaren och ja, jag vet inte, vad känner ni?
Alltså, med tanke på att det är den här feel good tv-produktionen, så, eller feel good filmproduktionen, så det skulle vara så himla, eller du säger ju ofta raka så här, det ska också vara något salt. Det ska också vara något salt i. Och det hade det kunnat vara, men det hade också varit lite apart att plötsligt komma in med en liten sån här, att slänga in en faktaruta om detta och sen fortsätta.
By the way, Michael Jackson anklagades också av flera före detta pojkar, unga män, att han hade förgripit sig på dem.
Ja, och före sen detta. Så, och nu går vi över till och liksom, här skojar Ray Charles och Steve Wonder med varandra. Så det blir också lite konstigt. Och jag tänker alltid så, alltså det är klart att det är lite besvärligt, men det var då, vad var det, 40 artister här typ. Vad har de andra gjort? så, alltså, utan att peka ut någon. Men alltså, det är sådär, det finns ju massor med sklättiga drober som...
det var en hel kyrkogård som samlades.
Jag använde alltid det för mig själv, och det kanske är en feg väg ut, men jag använder alltid det att, ja, men det är så mycket man inte vet, så att det är så, om man ska så här, ja, nu sorterar jag bort den här artisten ur mitt liv för att, ja, men det finns massa andra som säkert också har gjort saker som man verkligen inte är bekväm med. Mm. Och det skulle bli för krångligt i livet för mig och liksom göra den sorteringen.
Nej, men absolut. Och där tänker jag så här att jag tror att alla måste gå på sin egen känsla. Faktiskt. Mm. Klarar man av att
sära det
liksom? Och då kan jag känna så här, nej, men vad gäller Michael Jackson, jag kan sära på det, för jag kan fortfarande faktiskt lyssna på många av hans låtar och tycka att de är fantastiska. Jag menar Ben mm. när han var med i Jackson 5, det är en underbar sång liksom. Och samtidigt som jag känner till exempel så här med Woody Allen. Mm. Jag tycker att det är jobbigt att se några av de här tidiga filmerna. Han anklagades ju av ett av sina barn för att ha förgripit sig på henne. Han är inte fälld för det heller. Men framförallt så var det att han gifte sig ju med sin frus fosterdotter. Mm. Och det är det som äcklar mig. I film efter film efter film efter film så är det riktigt mycket äldre, inte särskilt bildsköna män som ständigt får ihop det med unga, snygga tjejer. Och det är liksom hans sexuella fantasi mm. all over again.
För vem föreställer de här männen? Jo, de föreställer ju honom. Mm. Mm. Ja. Jag har gjort en liten lista.
Ja!
Mm. Kul!
Eller hur, Filip?
Mm, ja.
För att vi har sagt flera gånger nu att det var så himla stora stjärnor. Och så var det 85 och så började jag tänka så här, har jag träffat någon av de här egentligen? Mm.
Det borde jag ju ha gjort.
Det borde jag väl ha gjort. Ja. Och så gick jag igenom listan. Och så har jag tre såna här. Jag har identifierat tre stycken. Mm. Jag kan ha glömt någon. Men jag kan liksom inte riktigt själv gradera vilken är den bästa, vilken är mitten, vilken är den sämsta av de här. Och jag tänkte att ni skulle få hjälpa mig med det. Mm. Den ena är att jag har varit i samma rum som Huey Lewis.
Nice. Mm.
Dock inte pratat med honom.
Hade han hockeyfrilla då?
Absolut. Mm. Mm. Den andra är att jag har pratat i telefon med Daryl Hall.
Mm. 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 Vi väntar tills vi får alla. Ja.
Och den tredje är att jag har träffat och intervjuat LaToya Jackson, som är Michaels stora syster. Mm. Mm. Detta är de tre. Och de tre är med i We Are The World.
Är det någon av dem som har solo?
Huey Lewis och Daryl Hall.
Ah, okej. Okay. Mm. Mm.
LaToya i kören.
Jag tycker ju självklart att jag tycker att LaToya Jackson är det största. Varför? Mm. Hon är ju en utomjording. Mm. Hon är ju totalt UFO. Det är mm. jätteroligt.
Hur då?
Nej, men alltså nästan alla Jacksons syskon är ju jättekonstiga liksom. Mm. De pratar bizarrt och liksom krymper sina näsor och
hon var jättekonstig.
Ja men hon pratar ju som någon slags ja, men som att hon är på LSD hela tiden.
Mm. En bebis på LSD.
Bebis på LSD.
Hon hade det slappaste handslaget som jag någonsin har känt. Okej, det är
men
din.
Har vi en vinnare?
Vad känner du själv, Maria?
Jag tycker det är svårt. Det står mellan henne och... Alltså det här varit i samma rum som jag hör ju själv hur svagt det faktiskt är. Mm. Så det står mellan henne och Daryl Hall ändå, tror jag. Jag kommer ihåg den intervjun med Daryl Hall som väldigt trevlig. Så, ja.
Men Huey Lewis är ju också väldigt intressant eftersom han har blivit så hånad ändå. Och dessutom att Patrick Bateman i American Psycho lyssnar ju på hans låt It's Hip to Be Square. You like Huey Lewis
on the news? Han leder ju också in på det här liksom det såriga som finns i dokumentären att Prince, de ville ju ha dit Prince och han kom ju aldrig. Dels var det någonting att han så här, kanske tyckte låten var lite kass, men så var det också att han Han sa så här: okej, jag kan väl vara med då, men jag vill spela in. Alltså han var lite så här Dylan då, han ville inte ha massa andra artister, utan då ville han lägga sina grejer själv i studion. Plus att han ville också göra ett gitarrsolo. Och då sa tyckte Lionel att men sorry grabben, det är inget gitarrsolo här och du kan inte heller vara själv för att vi har bara den här natten på oss.
Mm.
Så han kom ju aldrig, men de bjöd ju in Sheila E som var ihop med honom då. Alltså dels var de tillsammans, men framförallt så var ju hon med i hans band.
Trummis.
Hon pratade ju i dokumentären om hur hon, alltså, allt eftersom kvällen går liksom, så blir hon mer och mer övertygad om att hon har bara blivit inbjuden för att de tror att Prince ska komma.
It was getting late and I was looking forward to singing one of the verses. But they kept asking, well, do you think you can get Prince here? I'm like, wow, this is weird. And I just started feeling like, I feel like I'm being used to be here because they want Prince to show up. And the longer they keep me, maybe Prince will show up.
Nej, det är sunkigt.
Men han är ju liksom känd för att vara otroligt. Det var ju krångligt, typiskt krångligt av honom.
Mm.
Och liksom lite divigt. Men han har ju också det. Alltså, han hade ju också det ryktet. Jag hörde att när han var på Way Out West 2011 var det, då hade han krävt att alla rum som han skulle överhuvudtaget vistas i eller passera på väg till scenen skulle målas i någon alldeles specifik lila nyans.
Kul.
Gör inte ni alltid det?
så klydde är han.
Ja.
Alltså gud, nu minns jag så här 80-talet. Jag kommer ihåg någon sån här rubrik, eller någon sån här artikel, någon sån här kändisblaska. För att han var ihop med Kim Basinger ett tag.
Mm.
Okej, okay. Det har jag glömt.
Och då så ska hon ha sagt så här att varje gång de skulle älska så ville han att de skulle typ så här be till en så här svart ros. Den liksom strukturella kritiken som man kan rikta mot det här liksom projektet med We Are The World. Att säga, okej, fine. De spelade in jättemycket pengar som förhoppningsvis gick till de som behövde det mest. Och man liksom raised awareness, som det så fint heter. Men jag minns att för några år sedan så skrev jag en artikel om att det var väldigt många Hollywoodstjärnor som engagerade sig i Darfur-krisen i Sudan.
Mm.
Så här, George Clooney gjorde en hel dokumentär, han var i FN och pratade, och Don Cheadle skrev en bok om det och sådär. Och så skrev jag liksom en text där en av de som jag intervjuade sa så här: ja, men vita människor har alltid velat, citat, rädda Afrika.
Mm.
Och man liksom nu, okej, med Save the World så var det ju liksom främst svarta artister som skrev låten, men att det ändå är människor från den liksom rika världen som ska rädda Afrika, som man klumpar ihop det till, och att man liksom inte tar upp liksom dels aktivismen som finns i Afrika eller alla organisationer där, och att det aldrig egentligen handlar om den strukturella orättvisan. Det är aldrig så här, slopa tullmurarna till exempel, att EU eller USA eller andra har liksom hade kunnat importera fler varor liksom från Afrika, eller liksom gjort insatser som hade liksom förbättrat flera av ländernas liksom förutsättningar, eller kanske bara liksom tagit lite mer ansvar för liksom den koloniala skövlingen av flera av de här länderna. Men att det aldrig är det, utan det är bara de här liksom punktinsatserna. Och att det då blir så här, att det på den tiden var mycket så här liksom de här stackars utmärglade barnen med flugor i ögonen, och att det liksom afrikanen inom citat som de här stjärnorna ska rädda är inte en individ, utan det är inte de individuella livserfarenheterna som någonsin skildras.
Verkligen.
Men det är väl också, alltså jag menar, det är också att man skänker pengar till, alltså jag menar, Etiopien då i mitten av 80-talet var ju liksom en hård för diktatur liksom. Och det är ju också det, det är klart att det är svårt att föra in massa pengar i ett sånt land som styrs av en väldigt stark ledare. Liksom. Så att man inte heller har koll på, liksom, det var jättemycket interna konflikter i Etiopien då. Liksom. Och jag menar, det är ju verkligen de här Geldof-miljonerna är det ju verkligen omtvistat om huruvida de gjorde situationen bättre eller värre liksom, i landet.
Precis. Och dessutom så är ju då den här frågan om så här, men vem är det som, ja, men dels som du tar upp, vart går pengarna? Mm. Förvärrar man till och med situationen? Då är det vissa som skulle hävda liksom att, nej, men att Bob Geldof har ju ändå så här försökt att sätta sig in i situationen, eller George Clooney har ju ändå varit i, han var ju där, liksom i Sudan en massa och satt in sig det. Men att just att så här, men varför är det de här stjärnorna och varför inte liksom en professor som är expert på det som blir den som ska liksom upplysa allmänheten i Europa eller USA om de här konflikterna.
Mm. Det är för att folk ska lyssna. Det är ju liksom den tråkiga sanningen. Det måste, alltså kändisens makt.
Precis.
Det spelar ingen roll hur många professorer man trummar ihop liksom.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Men en annan rolig så här, inte konspirationsteori, det är att både Michael Jackson och Lionel Richie var ju kopplade till företaget Pepsi.
Mm.
Ni vet, den äckliga kolan. Och då var det så att en musikjournalist, för att det måste man ju ändå säga, att när låten släpptes så var det inte direkt så att musikkritikerna i USA tyckte att det här var en banger.
Nej,
det tror jag inte, nej.
Det kan man tänka sig att de inte gjorde, ja.
De tyckte att den var pretty, pretty lökig.
Mm.
Och då menar de så att i We Are The World så upprepas ju raden There's a choice we're making. Och då menar de att en musikkritiker att det lät väldigt, väldigt likt den här trademarkade slogan för Pepsi som är The choice of a new generation.
Oj, oj, oj.
Att undermedvetet så går låten också ut på att man ska då välja den äckliga kolan. Pepsi. Jag kommer aldrig acceptera det någonsin i hela mitt liv. Men utöver det, känner ni att Filip, du var inte född då när låten kom ut.
Nej.
Men har du blivit besatt av låten?
I perioder, tror jag. Mm. Det var länge sedan jag lyssnade på. Jag har lyssnat om, men det var nog flera år sedan jag lyssnade på den senast. Mm. Tror jag.
Kommer du att spela den för dina barn?
Ja, det måste jag göra.
Varför?
För att den är bra. Men den sätter sig på hjärnan också.
Det är för att de inte ska lyssna på Epidunk så kör du den här istället.
Du har lyssnat på Gräv bort Skåne, en kulturpodd från Sydsvenskan. David Helander klipper programmet och är även producent. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Följ oss där du följer poddar så missar du aldrig ett avsnitt. Klippen var från Netflix och YouTube. Ha det gött! Hej då!
Hej då!
Hej då!